Johannes 3 kapitel och 6 vers. Johannes 3:6, inte 3:16 utan 3:6. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Det som har fötts av kött blir alltså inte ande så småningom och med lite ansträngning. Utan det som har fötts av kött, det är och förblir kött. Och vi bläddrar till 6 kapitlet och läser ett annat Jesusord. 63 versen. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Köttet är till intet gagneligt, stod det lite högtidigt i gamla översättningen. Går inte att använda till någonting. Vad är menas med kött och ande? Det är ju underliga termer. Vad menas? Ja, vi som har lärt oss att tänka av de grekiska filosoferna. För det var de som kom på tricket att dela upp allting i bitar. Det gör ju inte judar. Utan det är ett grekiskt knep det där. Men vi tror ju lätt att det här handlar om olika delar av oss själva. Var sitter nu köttet och var sitter anden någonstans? Och vi går omkring och muttrar att gör jag nu detta i köttet eller gör jag det av anden? Eller somliga försöker att lägga lite mera tyngd i sin övertygelse och säga jag känner i min ande att du inte har betalt hyran. Vad menas med de här termerna? Jag tror att Jesus ger oss en bra utgångspunkt. Om vi bläddrar till 18 kapitlet hos Lukas. Och där läser berättelsen om den rike mannen utan Lazarus. Bara den rike mannen, eller den rike ynglingen brukar vi säga. 18 versen i 18 kapitlet hos Lukas. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor. Mannen sa: allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sa Jesus: ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: vem kan då bli räddad? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Petrus sa: vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Då sa Jesus till dem: sannerligen, var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. För Guds rikes skull. Det vi gör i köttet, det gör vi för detta livets skull. Och det vi gör i anden, det gör vi för det kommande livets skull. Det betyder att man kan be böner för detta livets skull och man kan be böner för det kommande livets skull. Och förstå mig rätt. Du får hjärtans hjärna, du är till och med tillsagd att be böner om det som gäller ditt liv här och nu. Men i största allmänhet, Jesus varnar ju för detta att stå i gathörnen och bedja för att bli beundrad. Det är kanske snarare det som vi ska tänka på när vi talar om att be böner för detta livets skull. Sannerligen, säger Jesus, det har redan fått ut sin lön. Ge allt vad du äger åt de fattiga så får du en skatt i himlen. Denne rike yngling, han tillsäges nu att göra något för himmelrikets skull. Vi kan säga så här att det du avstår ifrån på jorden för Guds och medmänniskors skull, det ska du få igen i Guds rike. Det du avstår ifrån i detta livet ska du få tillbaka i nästa. Du kommer att få tillbaka någonting också i det här livet, säger Jesus. Var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen redan här i tid. Vi kan tycka att det låter konstigt det här med att var och en som för Guds rikes skull har lämnat hustru eller barn. Vi får lämna det. Jag kan inte ge någon bra utläggning av detta ord. Jag tycker att det låter väl radikalt för mina öron, men det kanske är fel på mig. Men vi får ta till oss det vi förstår. Att det vi gör för Guds rikes skull, för det kommande livets skull, det ska vi få lön för i himlen. Matteus 5 kapitel och 10 vers. Slutet på saligprisningarna. Jesus säger så här: saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Jesus talar om en lön. Det vågar vi sällan göra, för vi är ju goda lutheraner. Och vi är kanske allt för goda lutheraner ibland. Bibeln talar faktiskt om en lön. Det du avstår ifrån på denna sidan ska du få igen på andra sidan. Det betyder inte att om du ger bort en moped här så får du en moped i himlen. Det är inte säkert. Vi kanske inte behöver några sådana saker där. Utan det kan ju hända att det du avstår ifrån av det jordiska goda här, som vi läste i Lukas 16 i morse, det kanske ska ge oss vänner i de eviga hyddorna, som Jesus säger. Och tänk en moped som i alla fall bara rostar sönder och försvinner efter ett tag. Att få vänner i evigheten, vilket utbyte. Det är inga dåliga grejer. Nå, första Korinthierbrevet 3, där kommer det här tillbaka. Vi ska läsa ett rätt långt avsnitt där, från 4 versen till och med den 15. När När den ene säger, jag hör till Paulus, och den andra, jag hör till Apollos, är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växt. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växt. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygg. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Var och en ska få lön efter sitt arbete, står det nu i 8:e versen. Och det är ett intressant löfte. Ty Paulus skriver inte var och en ska få lön efter resultatet. För det har vi ofta för oss. Du blir inte belönad efter hur många som kom till tro, utan du blir belönad efter hur troget du vittnade. Är du med? Du får inte lön efter resultatet, utan efter din trohet. Och det är ju fint. Paulus skriver, varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Vad nu, säger vi, betyder vi ingenting? Det var det fräckaste. Nej, du och jag betyder inget för resultatet. Gud ska ha hela äran därför att han gjorde hela jobbet. Han var den enda som betydde något. Men han kallar dig och mig till tjänst, inte därför att han behöver hjälp, utan därför att han vill fylla ditt och mitt liv med mening. Och om han sen låter din tjänst utmynna i underbara väckelser och fantastiska skördar, eller om han låter dig se ganska lite av din trohet, det är hans sak. Och det är viktigt att vi minns det. Därför att vi tjänar ofta Gud för resultatets skull. Låt oss i ärlighetens namn tillstå det. Och Gud vill på olika sätt koppla loss oss, lösgöra oss ifrån vårt beroende av att se resultat på denna sida. Du kan se de två första verserna på 4:e kapitlet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemlighet. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig duktig. Bara svaga protester kommer från auditoriet. Lätta huvudskakningar. Det stod inte duktig utan pålitlig. Alltså det är precis det som vi tror att det står. Förvaltaren måste vara duktig. Nej, han ska vara trogen. Den som är trogen i det lilla, han blir satt över det som är mera. När tiden är inne. Och det är kanske lättare många gånger att vara trogen i det stora och pampiga. Än att vara trogen i det oansenliga. Det som inte väcker någon beundran. Det som inte får kamerablixtarna att ljunga. Men det är där som det syns tydligast. Vad vi är för en. Det är där det testas. Vilka vi är. Det ligger en väldig vila i det här. Att vi får koppla loss. Och vara trogna. Och lämna resultatet i Guds hand. Det ligger en stor frigörelse från allt möjligt grubbleri och all möjlig självanklagelse. Alla dessa herre, varför kunde inte vi? Får vi lämna till Herren? Och vi kanske får göra det med bönen, Herre, gör mig trogen. Gör det lika lätt för mig att vara trogen i det lilla som att vara trogen i det resultatgivande. Det är inte så hemskt svårt att vara väckelseevangelist om det ändå är väckelse. Men att vara det så att säga i mellantiden, det är det som sätter prov på vår kvalitet. Nu säger alltså skriften att vi ska få lön. Inte efter resultatet, för det ligger i Herrens hand, utan efter vår trohet. Och det är många som tycker den här biten mellan 11 och 15 verserna låter lite konstig. Och undrar om det månne kan vara skärselden som åsyftas, det är det inte. Utan det Paulus säger det är att alla som tror på Kristus får vara med i Guds rike. Men den som har trott på Kristus på sofflocket, han kommer att bli räddad när elden faller över hans livsverk. Men det finns inget livsverk att ta med sig. Han kommer med, men han får ingen lön. Men den som har byggt sitt liv på grunden Kristus, för det är den enda grund som finns. Det är bara på den som man så att säga får vara med. Men den som byggt sitt liv med ädelt material, alltså den som avstått ifrån något här på jorden, för Guds rikes skull, för människors skull, han kan räkna med en lön. Lönen är inte förhandlingsbar. Du har ingen strejkrätt. Men du kan vänta dig lön. Och det tror jag är något fantastiskt. Det är han som ger den lönen. Är han som ger mer än vi kan både bedja och tänka. Du gode och trogne tjänare. Och det är något att minnas i tider när man kanske får kämpa uthålligt. Och vara trogen på den plats där Herren har ställt den. Man tycker, vad ska det här tjäna till? Ja, då säger Herren, resultatet är i min hand. Jag väntar mig bara trohet av dig. Och för den troheten ska du få lön. Och att på detta sättet leva långsiktigt, det är att vandra i anden. Att så att säga släppa sitt liv ifrån sig på denna sidan för att vinna desto mer på den andra sidan. Att arbeta för lönen på andra sidan och inte för resultatet på denna sida. Du vet vad lätt det är gjort att man börjar i anden och slutar i köttet. Det går däremot. Det som är fött av kött, det är kött. Det blir inget annat. Men det går att börja i anden och sluta i kött. Och det betyder ju till exempel att vi börjar med att tjäna Gud och så småningom tjänar vi väckelsen eller samfundet eller verksamheten eller församlingsväxten eller matrikeln istället. Och då så att säga ligger målet för vårt liv på denna sidan och inte på andra sidan. Och då blir någonting snett. Även om det vi säger är detsamma. Det vi gör är detsamma. Våra beteenden har inte ändrats. Det är bara det att målet för det vi gör har liksom flyttats en liten bit och ligger nu på hitsidan om gränsen till evighet. Det har en sån avgörande betydelse. För när den gör det så börjar vi skrämma bort folk. Istället för att locka dem till oss. Trots att det vi säger är samma sak. Och det ligger alltså i våra hjärtan det här. Det har med vårt eget mål och vår egen avsikt att göra. Vi går till Matteus 6 kapitel. Och så läser vi 19-23 verserna. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ja, det är ju en radikal text det här. Och var det inte så att vi var så vana vid den så skulle vi studsa i bänkarna allesammans. Du får lov att samla skatter. Har du sett det? Du till och med tillrådes att göra. Du uppmanas att samla skatter. Jo visst. Men hur samlar man skatter i himlen? Genom att släppa rostande och sönderfallande skatter ifrån sig på jorden. Det du släpper ifrån dig här, det vinner du tillbaka där. Kropp, om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Egentligen står det ett väldigt lustigt ord i grekiskan här. Skulle vi översätta ordagrant så skulle det stå: om ditt öga är enkelt får hela din kropp ljus. Men det låter lite konstigt, så skriver vi inte. Men det där ordet används på några andra ställen i Bibeln. Vi ska inte titta på det nu. Men det kanske betyder så här att om vi inte ha två avsikter med det vi gör utan en. Om vi inte ser två mål för det vi för våra handlingar, utan vi ser ett mål i Guds rike. Då vandrar vi i ljus. Men när vi börjar ha två avsikter med det vi gör. Jag vill gärna vara den store väckelseevangelisten, för det är ju alltid roligt att folk kommer till himlen. Och sen blir ju jag också berömd och efterfrågad. Och då är ens öga inte enkelt längre. Utan då är man skelögd. Man ser två saker. Det är ett farligt tillstånd. Bibeln talar ganska allvarligt om detta med att vara dubbelseende på det sättet. Och vi ska titta lite grann i Jakobs brev. Det är en av de bärande tankarna i Jakobs brev. Just detta att vi behöver bli lösta, frigjorda från detta att ha vårt mål på denna sida. Första kapitlet hos vännen Jakob, och läser lite grann från början här, 8 verser. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Du vet, det finns obeslutsamma människor. Människor som lever efter principen, om jag ingenting säger så har jag ingenting sagt. Om jag inte gör något så har jag i alla fall inte gjort fel. De brukar bli väldigt ängsliga när de läser det här. Den som är tvehågsen och vacklande ska inte vänta sig något av Herren. Nå, här menas nu inte detta att somliga av oss är obeslutsamma och ängsliga. Utan Jakobs brev handlar om detta med att ha målet för sin efterföljelse, åtminstone delvis, på denna sidan gränsen till evigheten. För så hade man fått det i den eller de församlingar som Jakob skriver till. Vi ska titta på andra kapitlet från början. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: här är en bra plats för dig. Men till den fattige: ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Ja, här vill man fortfarande tjäna Gud. Men visst, på ett litet hörn vill man få tjäna mammon också. Det är ju finare med rikt folk än med fattig. Att Gud hör de fattigas böner mer än de rikas, det får inte utgöra något hinder. De rika ska ha de bästa platserna. Varför det? Jo, därför att nu har målet för vår vandring hamnat på hitsidan om gränsen. Och det är något som vi behöver lösgöras ifrån. Gör ni då inte åtskillnad, skriver Jakob, och fäller orätta domar? Och detta ordet att fälla orätta domar, det används också i Bibeln när vi fäller domar över skriftens ord. Och därför så översätts det med tvivla i 6:e versen i 1:a kapitlet. Han ska be i tro utan att tvivla, står det där. Det betyder nu inte att man måste vara spiksäker på allt man ber Gud om. Utan det Jakob vill säga, det är att den som så att säga inte lever i den troheten, att han är fri från att döma människor på denna sidan, den som så att säga har fått målet hit flyttat så mycket att han börjar göra skillnad på folk och folk, han måste räkna med att Gud är återhållsam i sitt bönesvar. Och kanske allra mest att församlingar som lever så måste räkna med att det blir lite glest mellan bönesvar. Jakob uttrycker detta rakt på sak i 4:e kapitlet. Från början. Varifrån kommer all kamp och strid bland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den anda han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså under Gud, stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Ni tvehågsna. Ni trolösa. Vad har hänt? Målet ligger åtminstone delvis på hitsidan. Vi har blivit dubbelseende. Och då säger Jakob, ni ber mycket, men det händer lite. Och det är en tanke att ta vara på i vår tid, där rikedomen är vårt stora hinder. Att leva andligt är alltså att ha målet i himlen, att samla skatter i himlen och inte på jord. Att här på jorden be Gud om hjälpen att vara trofast, vare sig man ser mycket hända eller lite hända, eller man tycker att det händer inte ett skvatt. Gör mig ändå trogen, Herre, ty för den trohetens skull har du lovat lön. Nu ska vi gå till Romarbrevet 8. Och så läser vi från 5:e versen till och med den 14:e. Det som lever efter köttet har dess sinnelag. Men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdighet. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ja, det här är ju verser som vi läser ofta. Och ibland så undrar man, vad menar du egentligen, Paulus? Egentligen? Kunde du inte ha uttryckt det här lite enklare? Ja, låt oss försöka. Det som lever efter köttet. Vad betyder nu det? Jo, de som lever, handlar, tänker och inriktar sig för detta livets skull. För det som de väntar ska ske på denna sidan. De som har målet för sitt liv på denna sidan. De som lever efter köttet har dess sinnelag. De tänker på ett sätt. De handlar på ett sätt. Deras känsloliv fungerar på ett sätt. Allt i samklang med det mål som de har för sitt liv. Har du målet på denna sida så präglar det allt i ditt sätt att leva. Men det omvända gäller också. Det som lever efter anden är andligt sinnade. Betyder det att man hellre sjunger lovsång än att man diskar? Ibland drabbas vi av epidemier av sån här överandlighet. Nej, det betyder det inte. Men det betyder att slutmålet ligger inte på denna sida. Och jag kan mycket väl avstå från all lovsång och diska varenda dag. Om det, så att säga, ger mig vänner i de eviga hyddorna. Köttets sinnelag innebär fiendskap med Gud, säger nu Paulus. Ja, vi kanske skulle ha sjätte versen först. Köttets sinnelag betyder död. Vi blir underligt destruktiva när vi har målet för vårt liv på hitsidan om gränsen. När vi till exempel har slutat att tjäna Gud och istället börjat tjäna väckelsen, så kan vi bli rent livsfarliga. Ty nåde den som står i vägen för vår väckelse, den här som vi nu håller på att hjälpa Gud med. Den ligger risigt till. Vi kan vara beredda att göra nästan vad som helst för att hjälpa Gud med väckelsen. När vi har slutat att tjäna honom och tjänar väckelsen istället. Andens sinnelag betyder liv och frid. Det finns något vilsamt i detta. Att vara lösgjord ifrån resultatet och att bara tjäna i trohet. Herre, nu gör jag mitt, så får du göra ditt. Och det spelar ingen roll vad du gör. Jag vill vara trogen. Jag tjänar inte resultatet, jag tjänar dig. Och då blir det inte så mycket kamp på kniven. Då kör vi inte över varandra i väckelsens namn eller har andra underligheter för oss. Utan då är vi ju lösta till att hjälpa varandra på fötter. Stärka vacklande knän och styrka matta händer. Köttets sinnelag innebär fiendskap med Gud. Jaså, säger vi. Gör det? Ja, det gör det. Därför att den heliga ande kommer som en kraft över dig för att föra dig genom dödsskuggans dal till det bord som står dukat i ovännens åsyn på andra sidan. Alltså Gud börjar ju leda dig till att ge bort ditt liv. Och om du vill behålla ditt liv och ha ditt målet för ditt liv på denna sidan, så kommer ni ju i konflikt med varandra. Det går ju liksom inte att undvika. Och Gud kompromissar inte. Köttet kan alltså inte underordna sig Guds vilja. Och gör det inte heller. Därför har vi inga förpliktelser, vi har inga skyldigheter mot kött. Till att leva efter vår kötsliga natur. Utan tanken är denna, att vi får uppfyllas med Guds ande till att kunna ge ut, inte bara av vårt överflöd utan av oss själva. Det betyder inte att man behöver låta sig utnyttjas i alla möjliga situationer. Man ska inte göda ondskan hos sin omgivning. Man är fullt välkommen att säga nej när det är lämpligt att säga nej. Men det handlar ju ändå om att vi var och en inte har slutmålet för våra liv på denna sida. Utan att vi så att säga får vara himmelsmedvetna, eller vad vi ska kalla det. Det låter lite drastiskt det här som står i 13:e versen. Om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Någon sorts smak av tagelskjorta får väl alla när man läser det här. Någon sorts självplågeri ska det tydligen till i alla fall. Om inte annat så lite invärtes självplågeri i form av självbestraffning och självförakt. Det måste ju vara Gud i välbehaget. Vi ska gå till Kolosserbrevet. Andra kapitlets 18:e vers. Där skriver Paulus här: låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och lära. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Man kan ju så att säga avstå från detta livets goda för att vinna detta livets goda. Det är ett speciellt trick vi ägnar oss åt. Åh, jag är så ödmjuk och då blir jag ju väldigt beundrad för min ödmjukhet. Och då känns det ju ändå väldigt fint att ha ödmjukheten som sin stolthet. Har du ramlat i den gropen någon gång? Det har vi kanske alla. Och det är det Paulus varnar för här. och all sorts självbestraffning, självförnekelse. Det är någonting som snarast får den kötsliga naturen hos oss att växa. Den där 23 versen är lite svåröversatt. Här står det förakt för kroppens behov. Men i gamla översättningen, de som har den, där ser ni att det står att man snarast göder köttet med den sortens liv. Man blir mer befästad i livet på denna sidan än i livet på andra sidan när man lever så. Paulus går vidare och berättar istället om hur man med ande dödar kroppens gärningar. 3:1. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste ni också lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ja, det är lätt att man fastnar i den där 5:e versen, eller vad säger ni? Döda det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser, onda lustar, själviskheten, detta avguderi. Ja, säger vi, hur gör man då? Jo, det är klart, det måste ju ske genom självbestraffning och självförakt. Om jag säger usch över mig själv tillräckligt många gånger för mina jordiska lustar eller vad det nu är för någonting, själviskheten, detta avguderi. Om jag säger usch, vilken avgudadyrkare jag är, usch, vilken avgudadyrkare jag är, usch, så hemsk jag är, så kanske jag slutar så småningom. Never, never, du kommer aldrig att sluta på det viset. Utan det blir tvärtom. Detta att genom ande döda kroppens gärningar och inte genom självförakt. Det är det som står i början av det tredje. Alltså receptet är detta. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Och du är fullt välkommen att tänka på dig själv när du har kommit fram. Då själviskheten, detta avguderi, är ett minneblott. Och när vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter inte längre kommer ur din mun. Du kan få lov att längta fram till den dagen. Vet vad som händer då? Du beslutsamt lägger ner alla försök att så att säga lösa det här inom tidens gränser. Då fylls du med den tacksamhet som gör att det slutar att komma skändligheter ur din mun. För tacksamma människor brukar inte säga samma saker som otacksamma människor. Tänk på det som är där uppe. Alltså var medveten om att vi befinner oss bara i väntrummet. Och att det verkliga livet
Det börjar sen. Och du är lovad det. Inte för dina blåa ögons skull eller för din förträfflighets skull, utan för Guds nåds skull. Gläd dig lite i förskott, så ska du se att det ändrar din personlighet mycket mer än 100 tunnor självförakt. Jag lovar. Men vi behöver alltså mycket hjälp ifrån Gud till att lösgöras från att ha målet på denna sidan till att få målet på den andra sidan. Att vara mera målmedvetna när vi ser framåt. Vi går tillbaka till Matteus 6:e kapitel. Och så läser vi slutet från 25 till 34 verserna. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är en ganska underlig text. Därför att vi kan proklamera den med stor trosvisshet och med hög ljudvolym. Och när vi gör det så finns det en liten röst som viskar inom oss, men det stämmer ju inte. Jag menar, om inte du går till jobbet så får du varken mat eller kläder. Det är möjligt att du kan få på socialen, men de kanske till sist stämplar ut dig som latmask. Eller vad det kallas på latin. Och så kanske du ändå får gå naken till sist. Inte kommer Gud med några byxor. Eller gör han det? Alla som svälter i tredje världen. Det hjälper väl inte att de tror. Eller gör det det? Jesus förespeglar oss inte en lättje tillvaro, inte på denna sida. Var dag kommer att ha alldeles nog av sin egen plåga, säger han. Nå, men vad betyder det då? Säger vi. Jag menar, Gud föder fåglarna under himlen, ja visst, men många kommer ju frysa ihjäl i vinter om vi inte matar dem. Ska vi inte mata dem? Är det otro av oss att mata fåglar? Eller är det kanske det som är vår livsuppgift? Dör de för att vi inte matar dem? Ja, man kan göra religiösa grubblerier av mycket här i världen. Jag tror så här att det Jesus vill säga oss, det är att vi behöver lösgöras till att ta emot livet som det kommer. Det är svårare än vi tror. Vi behöver lösgöras till att ta emot livet som det kommer. Det kan på ett sätt vara sant att om du inte går till jobbet blir det varken mat eller brallor. Det är mycket troligt till och med. Och i de länder där det inte finns något arbete att gå till så är det många som svälter ihjäl. Ja, det är det. Å andra sidan kanske vi kan ana oss till att hur mycket du än går till jobbet så kanske det ändå aldrig kan bli fler byxor än vad Gud tillåter att du får. Hur mycket du än satsar på din hälsa kanske du ändå inte blir friskare än vad Gud tillåter dig att vara. Än vad Gud ger dig som en gåva. Förstår ni? Vi tar ett ord ur Gamla testamentet. Psalm 120 någonting ska vi se. 127. De två första verserna. Om Herren inte bygger huset så arbetar det förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden så vakar väktaren förgäves. Det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Och det är också en sån lika gåtfull text och den är gåtfull på samma sätt. Jaha, säger vi. Alltså det är Gud som ska bygga huset. Ja, då sätter vi oss på backen och tittar på medan han gör det. Icke, sa han, icke, det blir inga hus på det sättet. Men vi kan bygga hur många hus som helst, men det blir ingen mening med kåkarna om inte Gud är med i bygget. Om alla väktarna går och lägger sig och säger att ja visst, Gud vakar medan vi sover, det står ju faktiskt i 127 salmen, så kanske det bara är fritt fram och fienden går rakt in i stan. Men det kanske också är så att du kan inte göra dig tryggare utöver den trygghet Gud ger dig som en gåva. Du tänker dig att, oh ja, det kanske stundar nödtider, nu måste vi verkligen samla i lador här, nu måste vi lägga upp stora förråd och vi kanske måste spara pengar och för ett tag sedan, ni vet ju bara på 80-talet, då medan jag ändå var läkare, då dröste det in en massa papper om att man skulle investera i diamanter. Därför att det var så bra att ha diamanter när det blev nödtid. Och jag undrar alltid, men det är väl ingen näring i diamanter, de kan man väl inte äta? När det blir nödtid finns väl ingen människa som köper diamanter? Då blir man ju sittande med sina stenar. Ja visst, men det var många som gick på det. Och det här betyder ju alltså att Gud ger dig och mig ett mått av trygghet. Ett mått av liv. Ett mått av livsresurser. Du kan inte bättra på den tryggheten hur du än anstränger dig. Om du inte samarbetar med Gud kan du förfuska den. Men du kan inte bättra på den. Och vi behöver bli lösgjorda till att inte försöka göra livet till något annat än vad Gud ger oss livet som en gåva. Därför då får vi återigen vårt mål på denna sidan. Förstår ni hur jag menar? Ni ser lite småögda ut. Ni kanske sömniga. Därför att vi kan bli så upptagna av näringsomsorger som Paulus skriver på ett ställe. Att vi kommer aldrig till skott med detta att vara trogna emot Gud. Vi håller på att fila på vår trygghet. Att lära sig ta emot livet som det kommer. Det är på ett sätt att vara väldigt lösgjord. Det betyder inte att man flummar omkring och driver. Du får använda din vilja i samklang med Gud. Men hur ofta faller vi inte i den gropen att vi försöker använda bönen och nådegåvorna till att göra livet till något annat än det är? Och då blir vårt öga grumlat igen. Då blir vi dubbelseende. Detta att Gud ändå leder oss till att, så att säga, avstå från livet här. I bitar kanske, delvis. Men ändå att avstå från livet här för att vinna mer av livet där. Det är ett perspektiv som kan fördunklas på så många sätt. Och varje gång det gör det, så går luften ur Guds församling. Därför att då blir vi återigen fixerade vid livet på denna sidan. Börja bygga upp livet på denna sidan. Istället för att se detta livet som ett utsäde. En resurs som ska läggas i jorden för att kunna bära frukt på andra sidan. Det är ju detta som är överlåtelse. Att vi tillåter Gud att, så att säga, föra oss in i den sortens liv. Överlåtelse handlar inte i första hand om att vi ska göra det Gud säger till oss att göra. Utan att vi får komma in i det synsättet att detta livet går ändå mot sitt slut. Och det behöver man inte spara på i onödan. Utan man kan istället hålla korkluggarna öppna för att se om man kan hitta tillfällen man kan ge bort bitar av det eller rubbet. Därför att då väntar en lön på andra sidan. Samla inte skatter på jorden, utan samla er skatter i himlen. Herre, vi ber att du lösgör oss, du som har kallat oss till frihet. Vi ber verkligen att du uppenbarar i vårt inre det hopp som du har kallat oss till och fött oss till på nytt. Det arv som väntar bland det heliga. Att vi också får ana något av vad det vill säga att få ta emot lön ur din hand. Du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som var ringa, var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Herre, hjälp oss att ha rätt perspektiv på detta liv. Att få ha lite mer av utsädesperspektiv. Det som sår med tårar ska ju skörda med jubel. Och ibland kanske det händer att den skörden inte kommer förrän på den yttersta dagen. Herre, ställ in våra liv. I rätt kompassriktning. Under rätt förutsättningar. Och vi vill be dig idag, liksom vi bad igår, att det som tenderar att bekymra oss för morgondag, att det ska få göra oss mera rotade och grundade i dig. Att det ska få oss att mer tänka på det som är där ovan, inte som en flykt ifrån verkligheten, utan som någonting som vi hämtar tröst, kraft, styrka och hjälp ur. Vi ber att du ger oss en rätt förståelse för vad det vill säga att med din ande döda köttets gärningar. Att det inte alls betyder att vi ska bestraffa oss själva. Utan att det betyder att du har satt oss fria till att tänka på det som väntar när vi har nått målet. Även om vi har fallit många gånger på väg. När vi når målet så kommer vi att få den segerkrans som du ska ge åt var och en som kommer i mål. Så hjälp oss att inte bygga allt för präktiga hyddor på den här sidan här. Amen.